Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det här är Löparsnack, podden för oss som älskar att springa och dessutom inte kan sluta prata om det. Jag heter Agnete och i det här avsnittet har jag bjudit in två mycket erfarna personliga tränare för att snacka styrketräning för löpare. Erik Börjesson är PT på Sats och även fystränare för AIK innebandy. Har varit med och utbildat mängder av PT:are som lärare och föreläsare och anses vara en av de främsta i Sverige i sitt gebit. Joakim Pettersson, även kallad Krutgubben, är PT, löpcoach och populär gruppträningsinstruktör på Actic Kista. Tidigare triatlet, satsar numera helhjärtat och framgångsrikt på löpning. Det här blev ett intressant och tankeväckande samtal om ett skriande behov av ett bättre helhetstänk. Är det något dessa två PT:are är överens om så är det att löpare generellt sett är alldeles för svaga för det de gärna vill utsätta sin kropp för. Man ser inte hela bilden, man har inte lagt grunden. Och många av de styrketips för löpare man kan googla sig fram till får sig en rejäl dänga. Varmt välkommen till avsnitt 21. Lyssna noga och låt dina tankar utmanas.
Kul att ha er här, välkomna Erik och Joakim.
Tack.
Vi ska ju nörda ner oss i styrketräning. Men jag tänkte först, eftersom ni har ju lång erfarenhet från branschen, så vore kul att höra lite om er syn på utveckling av träning generellt. Alltså, var är vi idag om ni liksom tittar tillbaka?
Ja, alltså min åsikt i alla fall är att jag tycker att det är mer fokus på prestation idag än vad det var tidigare. Jag kan tycka att det har varit mycket utseende om vi går tillbaka 10-15 år. Och idag tycker jag att många är mer intresserade av prestation. Exempelvis om vi tar liksom parallellen till löpning då, så är många som vill springa lopp eller liknande. Så att jag tycker att träning generellt är mer prestationsinriktat idag. Man ser mer till helheten också, där man inte bara väver in träning utan även den mentala statusen och kost och vila. Så att mer helhetstänk och mer prestation.
Ja, min koppling är väl lite grann att det går mer och mer till det extrema. När jag gjorde min första Ironman för 12 år sedan, då var vi 190 deltagare. Några år senare så är det 2500. Och det är fullbokat samma dag de släpper platserna. Det är liksom helt galet. Allt det här extrema. En svensk klassiker. Det bara fnyser folk när man säger att jag ska ha en svensk klassiker idag. För de tycker att det är ganska lätt. Det ska vara extrema och extrema hela tiden. Och nu är nästan en Ironman för lätt. Nu ska det kanske vara dubbel Ironman, inte vet jag.
Tränar ni själva annorlunda idag?
Jag tränar mindre. Jag blir lite äldre och förståndigare.
Ja.
Jag tränar nog mer, men jag tränar jätteannorlunda. Och jag tränar nog mer för att jag också är förståndigare. Jag försöker träna varje dag. Men det är en definitionsfråga. Det jag räknar som träning skulle någon annan kanske inte räkna som träning. Så att, men jag anser att man ska träna varje dag. Det är min riktlinje. Men som sagt, vad träning är, det kan vara väldigt, väldigt olika.
Mm. Ja, jag vet att jag tittar bakåt lite grann hur jag tränade förr. Jag var väldigt strukturerad. Jag tränade en timme på morgonen, en timme på kvällen. Varje vardag. För jobbet, efter jobbet. Och sen på helgen öste man på med långpassen. Idag jobbar jag på gym, så att jag får ju träna när jag får en lucka mellan två klienter eller något liknande. Så att jag får anpassa mig lite grann dag för dag. Men jag tränar självklart varje dag. Plus allting man visar till kunden också. Det blir ganska mycket på en dag.
Men ni tränar annorlunda?
Ja, väldigt annorlunda. Alltså, jag kan tycka att när jag började i den världen där jag lever i, som är väldigt mycket på gymmet och så vidare, då var det ju rent av estetiska skäl som man tränade. Alla tränade bodybuilding-inspirerat. Oavsett om du var elitidrottare eller motionär, så hade du dina olika splittade program. Tvåsplitt, tresplitt, fyrsplitt, där du tränade muskelgrupper. Idag skulle jag säga att ingen tränar muskelgrupper förutom de som håller på och tävlar i sporter där man har estetiska bedömningskrav då, vilket känns ju vettigt. Man ska ju träna efter sitt syfte. Så att ja, jag tränar inte alls med fokus på utseende idag. Det kommer på köpet, kan jag tycka.
Ja, jag tränade mycket kvantitet förut. Det skulle vara timmar. Det var nästan så att det blev nästan som de här apparna, Fambit och de här, blev nästan som en tävling. Vem har tränat mest sista 30 dagarna av det här? Till slut så släppte jag, gick ur Fambit och tittade mer på kvalitet. Se till att vara utvilad inför alla tuffa pass. Se till att vara ordentligt utvilad. Och lätt träning emellan och sådana saker. Helt annat upplägg, inte bara volymer.
Ja, det håller jag med om också. Det är mycket, mycket mer kvalitetstänk idag. Och också en annan syn, att varje pass kan inte vara världsrekord, utan man måste strukturera upp sin träning i lugnare pass, medelpass och sen väldigt tuffa intensiva pass. Det finns ingen som kommer långt som kör all in varje pass. Då är du snabbt skadad eller ja, har problem på något sätt. Så att det är absolut kvalitetstänk 2016, definitivt. Jag brukar alltid måla upp bilden av en pyramid och fråga, vem bygger den högsta pyramiden eller högsta tornet? Jo, det är den som lägger den bredaste basen. Och det är också den byggnaden som kommer stå längst. Den som har den bästa basen. Och basen bygger man genom att skapa en bra funktion där du kan hantera de grundrörelser som vi använder oss av idag. Och det behöver inte vara jättesvårt. Snarare tvärtom. Man kan göra det ganska enkelt, skulle jag säga.
Där kan vi lära ganska mycket från längdskidåkningen faktiskt. Jag var på en föreläsning med Emil Jönsson som fick mig att tänka om ganska mycket. Han sa så här: ni löpare, ni är dumma i huvudet, sa han. Ni sitter här med klockan, ni räknar kilometer hit och dit. Vi skidåkare, vi räknar en enda sak. Vi räknar timmar och vi räknar hur mycket hjärtat ska jobba. Sen vad vi gör, det spelar ingen roll om vi cyklar, vi kanoterar, vi springer. Det spelar ingen roll, hjärtat ska jobba. Det är den viktigaste muskeln. Håll inte på med era klockor hela tiden. Det där fick mig att tänka till lite grann. Och har fått mig att göra några förändringar i min egen träning.
Och det pratar man väl mer om idag, det här att variera sig?
Ja, men variation är självklart bra. Sen så kan det ju gå till, det kan ju gå till överdrift där också. Det är fortfarande det, så vill du bli bra på någonting så behöver du träna det. Men variation, absolut. För det är till grund och botten, det finns en sak du behöver göra för att bli framgångsrik, och det är att hålla dig skadefri. Det är den absoluta nyckeln. Det brukar jag säga till mina klienter, till mina spelare. Det enda ni behöver göra är att hålla er skadefria. Är ni skadefria kan ni träna. Kan ni träna kommer ni bli bättre. Problemet är att många vill ha resultat lite för snabbt och inte lyssna på sina kroppar och kanske inte följer sin plan och får problem. Och blir man skadad så blir man definitivt inte bättre. Snarare tvärtom.
Så. Jag har faktiskt infört en regel just på grund av det här med skador. Jag tar inte några kunder som spelar innebandy längre. För varenda löparkund som man har så ger man dem ett program och sen kommer de och haltar. Jag har varit gjort, jag har spelat innebandy. Jaha. Att ingen innebandy. För då kan inte jag garantera dem att de är skadefria med det program de får av mig.
Då får de komma till mig eftersom jag hjälper innebandyspelare.
Ja, men ja, vad är dina tips där då, Erik?
Nej, det är skämt. Det är egentligen alltså, man får, det är som du säger innan, att det är, se till individen och de kraven och sen se till den aktiviteten som ska göras. Men det är klart att alla vet ju om det, att innebandy när det bedrivs på korpennivå liknande, det är jätteskadedrabbat. Precis som att går du till en squashhall och tittar på plus 40 så smäller en hälsena varje dag liksom. Det är så det är. Vissa personer borde hålla sig borta från vissa motionsaktiviteter. Så det håller
jag ska
med.
Precis i squash i min icke-lista okay.
Ja, ja, det är nog bra. Jag pratade med en ambulansförare och han sa att de brukar åka Enskede Rackethall. Inte för att hänga ut dem på något sätt, men det blev några besök där i veckan liksom, när det var, och då var det alltid liksom plus 40, helst män också, var det hälsenorna.
De sätter på lite Voltaren när det gör ont och sen så känner de inte när de går av helt enkelt. Det är ganska vanligt.
Men er relation till löpningen då, alltså om vi jämför det då med innebandy, squash, längdskidåkning, var ligger löpningen?
Nummer ett såklart.
Om man frågar Joakim, ja. Erik?
Ja, nej, för mig ligger ju löpningen, den ligger väl där som ett nödvändigt ont kan man säga. Ja, jag vet inte, jag har ganska lätt för att springa på min nivå då. Men jag tycker inte att det är speciellt spännande, så att jag gör det inte så ofta som jag kanske skulle behöva. Eller ja, lite så. Det är helt okej, men... ju kortare sträcka desto bättre är nog min filosofi där.
Spurter?
Ja, men alltså 100 meter känns ju som en bra distans. Sen att liksom vara vit från Sverige så blir man inte speciellt bra på det. Så att jag förstår ju att det inte är min sträcka heller. Men jag tycker att det är ganska okej att springa också. Men jag jobbar hellre med intervallform, kortare intervallformer. En minut, två minuter sådär. Men jag har ju i alla fall genomfört ett Stockholm Marathon. Det är väl liksom min bedrift, eller vad man nu ska kalla det, när det gäller längre distans.
När var det?
2010 var det.
Det var ju ett bra år, det var ju soligt. Och
ja, det var jättefint. Det var
2012?
Ja, nej, ja, jag vet. Jag hade två kompisar som sprang och då regnade det horisontellt. Ju. Ja. Så att det var ju...
4+.
Ja. Nej, 2010 jättefint. Alla vänner satt och längs vägen och drack lite öl och sådär. Så det var en trevlig dag i alla fall. Absolut.
Ja, det var en trevlig erfarenhet.
Ja, nej, men det var mycket, mycket roligare än vad jag hade tänkt mig. Eftersom jag inte då gillar det här med att springa långt. Men jag tycker så att någon gång som man ändå sprungit ett maraton. Och då, det var bra mycket mer intressant och roligt än vad jag hade trott innan. Det kändes så faktiskt som att det var en jäkligt härlig stämning och mycket folk ute och bra positiv stämning mellan löpare och sådär. Så det hade jag inte alls föreställt mig. Så att jag har positiv erfarenhet av själva loppet, absolut. Men träningen inför loppet, det är inte min melodi. Ja, gärna.
Min filosofi är faktiskt, desto längre folk springer, desto trevligare är de. Okay. Alltså blir ultralöparna extremt trevligare. Och det beror på att det blir mer och mer socialt. För det går långsammare och långsammare också lite grann. Och det är inte samma prestationskrav.
Måste man ha något att
göra? Ja, jag förstår.
Det är mycket så här fika pauser.
Okej, okay. Ja, men det kan ju vara okej.
Okay. Ja. Men när det gäller uthållighet då, Erik?
Ja, men uthållighet är ju en fysiologisk grundegenskap som absolut vi måste arbeta med. Och det är... Så det finns ju ingen vits för mig eller för någon av dem jag arbetar med att inte försöka att förbättra den kvaliteten också. Så att, det är bara att det är något man måste göra och vissa måste göra det mer än andra. Så att, jag arbetar självklart med uthålligheten. Både själv och framförallt med klienterna beroende på deras målsättning. Så att det, precis som allt annat, det måste bli bättre.
Ja, jag som är gammal, jag ser då desto längre desto bättre för mig. Eftersom jag lever på min uthållighet. Man blir inte lika explosiv med stigande ålder. Det är fysiologiskt helt enkelt. Man får jobba väldigt hårt för att bibehålla de här snabba muskelfiberna. Så att desto äldre man ser då, man kan faktiskt prestera ganska bra i ganska hög ålder.
Hur länge har du sprungit?
Jag har sprungit på sista 15 åren, jag sprungit kontinuerligt. Sen innan det var jag faktiskt inne i bandy och höll på 2 kvällar i veckan och sånt där. Men 15 år kan man säga. Där jag verkligen har liksom försökt. Personbästa varje år har varit målet. Och det har jag lyckats hålla i princip hela tiden. Det har varit min morot.
Ja, bra gjort.
Ja.
Det är bara fortsätta med det.
Ja, jag har fortsatt. Jag har nya planer.
Ja.
Mm. Jag brukar säga det. Det är ju... Idag kanske man inte är bäst i världen på någonting, men om man kan hålla nivån i liksom 30-40 år till, då kanske man kan vara där uppe någonstans i någon gren, i någon sport, vad vet jag.
Ja. Jag är ju 54 nu, så att nästa år så är det 55. Jag längtar hela tiden till den här åldersgruppen. Ja. Jag var jätteglad när jag fyllde 50, för jag gick upp ens klass. Nu blir jag 55 ja, nästa gång. Då blir jag yngst i min grupp också.
Ja, exakt.
Så tänkte jag satsa på veteranfriidrott faktiskt.
Ja.
För där, nu har jag börjat kolla på tiderna och se att det är inte omöjligt att få en pallplats på SM. Dels är det väl två som ställer upp och sen så är det inte så jättebra tid där när de börjar komma upp i någon ålder annars.
Men det... kanske kommer VM till Göteborg?
Ja, vem vet. Mm. Så att SM 2017 är mitt mål på, som veteran.
Kul!
Mm. Ja. Men om vi går in på styrketräningen då, specifikt löpning. Vad ska man tänka på?
Det är lite som vi sa, det är individanpassat. Först måste man ju se, vad är man stark, vad är man svag på? Sen får man då utifrån det se vad som behövs. De flesta har ju obalans i kroppen och behöver stärka upp dem. Det finns ju ingen, jag tror inte jag har träffat på någon som är perfekt så att säga, och inte behöver styrketräna. Men man måste ändå individanpassa till viss del.
Idag är det väl också alltså att löparna har mer accepterat, ja, jag måste styrketräna. Alltså det är väl ingen löpare idag som känner att nej, det där behöver jag inte.
Jo, det finns.
Det finns.
Men då pratar vi om de här 35-40 plus som fortfarande lever i det här gamla. Att man vill inte bygga på sig muskler, för det vet man. Varje kilo kostar 1% i prestation, tror man då. Det tar tid av löpningen såklart. Det är massa sådana här gamla skrönor som de fortfarande går och tänker på. Så att det kan vara väldigt trögt faktiskt. Och de minsta lilla att man vänder ryggen till, så börjar de slarva med styrketräning. Så att där får man ligga på och kolla. Jag har testat kontinuerligt så att de utvecklas hela tiden.
Ja, men det håller jag med om. Den bilden har jag av de löpare som jag möter. Att löpare älskar att springa, men de hatar allt annat som har med fysisk träning att göra. Om jag överdriver. Men styrketräning, rörlighetsträning, det är inte heller liksom någonting att lägga tid på. Det är, jag måste göra det här viktiga som är löpningen. Men återigen, man kommer tillbaka till det. Du behöver hålla dig skadefri för att du ska kunna fortsätta springa och bli bättre. Och då måste du lägga tid på din rörlighet och på din styrka. Så att det, alla behöver göra det. Men jag håller nog med att det är väldigt många som inte gör det. Och sen när de väl gör det, så kan jag tycka att det är, ja, om jag säger att det är bristfälligt utförande och övningsval, så är jag nog ganska generös i min beskrivning. Jag kan tycka att det är, nej, för att vara ärlig, katastrof mer eller mindre vad folk väljer att lägga tid på. Och det förstår jag inte riktigt, för oftast kan jag tycka att löpare är en väldigt motiverad målgrupp då, som har... Många har ju mål att kunna genomföra ett lopp och gärna tidsmål och så vidare. Och är väldigt strukturerade när det kommer just till löpningen. Men när man då tar de här träningsformerna som ska komplettera löpningen, så är man väldigt ostrukturerad och mer eller mindre går in och slarvar bort tiden de väl är där. Så att,
för mig som personlig tränare så är det en fördel. Men när man då får dem till sig och de då har varit fokuserade bara på sin löpning, och man lägger på lite styrka, lite alternativ träning, så kommer ju resultaten ganska snabbt. Så att för mig blir det ju då en fördel att snabbt kunna få resultat på löparna genom att göra ganska små justeringar, men ändå det som de verkligen behövde då.
Jag håller med. Det krävs inte jättemycket tid och engagemang för att bli bra mycket bättre i sin sport. Flesta skulle behöva lägga lite tid på sin rörlighet för att kunna få en bättre funktion, kunna få ut mer av sitt löpsteg. Och sen definitivt så tycker jag att löpare, om jag generaliserar, så är de relativt svaga också. Och kan du bara öka styrkan lite, så kommer du kunna generera mer kraft i varje löpsteg, vilket kommer göra det lättare att få en bättre tid på din distans. Så att... definitivt mer rörlighetsträning och styrketräning, och bra sådan för löpare. Det kommer att utveckla dem i sporten, absolut.
När jag tar till mig då en klient så får de alltid göra några tester. En av testerna är att göra armhävningar. Jag hade en nyligen i november här, som en kille som inte klarar en armhävning. Jag tittade bara på, skämtade med mig. Inte, han ramlade ihop efter en armhävning. Jag trodde det var ett skämt först. Det är ganska ovanligt att en kille inte kan göra en armhävning. Det är,
och jag precis... en dålig brukar alla kunna göra i alla fall.
Ja, men det är inte ens det. Nej, jag tog armarna vek sig. Jag tänkte, det här, alltså jag visste inte vad jag skulle ta väg. Men han fick, jag skulle precis åka iväg till USA då, så att då fick han ett program med mig där han gjorde knäböj, sit-ups, armhävningar kontinuerligt då, i de 10 dagarna som jag var bortrest. När jag kom hem så gjorde han 9 klockrena armhävningar. På 10 dagar hade han utvecklats så pass. Och nu gör han ju armhävningar, nu är han uppe i 15-16 stycken. Så att det är ganska snabbt.
Är det teknik då? Eller är det verkligen muskler? Hinner de liksom växa till sig?
Armhävning är delvis teknik. Men det är inte bara armar som man tror. Det är bröst, bröstrygg och rörlighet. Det är mycket som är inblandat i en armhävning.
Men, ja, det är nog som du säger, det är alltså väldigt mycket teknik. Och sen bara en förståelse för var någonstans ska hämta kraften. Självklart så, nej, du har inte utvecklat muskelmassa på något sätt, och det kanske inte är ambitionen heller hos en löpare att lägga på sig muskelmassa, men däremot att utveckla styrkan, så att och det är ju väldigt, men det är mycket neurologisk anpassning i den första fasen då, så att det går väldigt snabbt att bli bra mycket bättre på kort tid. Sen så kan man lätt komma till en platå, och då bör man liksom tänka till hur jag ska utvecklas utifrån den, men absolut. Många blir bättre snabbt.
Vad brukar du ge för rörelser då? Om du...
Ja.
Alltså är det rörlighet eller styrkan som... Alltså vad ska man börja med?
Nej, rörligheten är grunden. Om jag återigen kopplar tillbaka till pyramiden så är... Rörelser är grunden. Rörelser byggs upp av rörlighet och sen förmågan att kunna kontrollera den rörligheten. Så att har du inte rörligheten så... Jag vill inte addera styrka till en mindre bra funktion. Jag tror att det skulle kunna leda till problem över tid. Så jag vill alltid se till att funktionen är bra. Om man då tittar på leder och muskler. Så utveckla den och sen bygga styrka ovanpå den funktionen. Givetvis är det någonting som du måste jobba parallellt med hela tiden. Men initialt, om en person är väldigt begränsad i sin rörlighet, då får jag lägga mer tid där. Och det funkar liksom inte med den tiden som man ses på gymmet. Jag träffar mina klienter 1-3 gånger i veckan. Och är man liksom plus 35, då funkar inte det att lägga 5 minuter 3 gånger i veckan på rörlighet. Alltså det är ju en droppe i havet om jag är snäll. Ja, jag säger det. Jag har ett citat som jag alltid använder. Om det är viktigt, gör det varje dag. Och är det viktigt för dig att utveckla den här rörligheten för att det ska leda till någonting bättre, exempelvis i din löpning, då måste du göra det varje dag. Annars så kommer du inte få en bra effekt, och du kommer inte få effekten tillräckligt snabbt, så du fortsätter att göra det varje dag. För det är ju problemet att... Att ser du inte effekt av det här, då kommer du inte fortsätta. Så att rörlighet och sen styrka. Men det är någonting som du alltid måste arbeta med.
Ett bra exempel är ju en vanlig knäböj. Om du inte kan göra en ordentlig knäböj, då kan vi inte börja lasta på vikter och be en person göra en knäböj. För då kommer han att vara framåt utan med ansiktet rakt ner i backen. Och belasta ryggen på helt felaktigt sätt. Man måste ju så att säga kunna komma ner i knäböjen innan man börjar lägga på belastning. Annars kommer ju skadan någonstans.
Ja, ja absolut. Men kan du inte utföra en rörelse obelastad, så finns det ingen vits att höja de yttre kraven. Det är ett snabbt sätt att skapa problem. Det håller jag helt med om.
Det som jag tycker är bra i allt det här, det är ju att yogarörelsen har börjat hitta en koppling ihop med löpning. Det har väldigt mycket kopplingar yoga-löpning. Man har konvent där man har löpning, yoga för löpare och eller yoga-människor för att springa. Jag var själv med på ett sånt på Gärdet där vi var 100 personer som först sprang tillsammans intervaller, och sen så gjorde vi yoga tillsammans där på fältet. Det var jättetrevligt. Det har börjat komma mer sådana grejer, den här kopplingen just, som är jättebra.
Mm. Nej, men det är en bra... Bra start i alla fall. Sen kan jag tycka att om man skulle dra kopplingen yoga, så det är väldigt bra för att utveckla en flexibilitet. Alltså att kunna komma in i ett större rörelseutslag. Däremot så kan jag tycka att i alla fall de yogaformer som jag har prövat, det är ju garanterat inte alla, ställer de inte så stora krav på styrka i ytterlägena där. Så att det efterfrågar jag, eller det söker jag när jag pratar rörlighetsträning. Rörlighetsträning är för mig krav på både att komma ut i ett rörelseomfång, men att kunna vara stark i de ytterlägena, för annars så blir det meningslöst för mig. Det fyller ingen funktion att gå ner i spagat om jag inte kan ta mig därifrån, om du förstår vad jag menar. Det blir en häftig grej att visa upp på Instagram, men inte mycket mer. Det blir några likes.
Där har jag fördelen att där jag jobbar, båda våra yogainstruktörer är löpare i grunden. De tänker löpa när de då lägger sina program. Så att just därför så har jag börjat gå på deras klasser, för att jag känner att de lägger fokus på sånt som är bra för löpare. Jag rekommenderar många av mina kunder att gå på deras klasser också.
Jag tycker att det är ett bra komplement, men jag tror man kan göra ännu mer, bara att det inte är hela lösningen, men det är absolut ett bra komplement för löpare, för det löpare är stela, om vi säger så.
De är väldigt stela.
Ja. Mm. Och det är inte så konstigt, för att sporten kräver ju inte några jättestora rörelseutslag heller. Men däremot så vill man hålla länge och ha en kropp som funkar över tid och i vardagen, då behöver man ju kunna hantera de lite större rörelseutslagen. Så att...
Och det här man sa tidigare, att det påverkade löpningen negativt att vara för rörlig.
Nej,
jag har inte träffat på någon löpare som är så pass rörlig. Så att,
nej, det är ingen bra löpare som är så rörlig i alla fall. Så att det, nej, jag har svårt att köpa det argumentet. I sådana fall så är det någon som pratar om då en flexibilitet, vilket för mig är också meningslöst. Jag pratar mer mobilitet, och då är det flexibilitet plus styrka. Och då är det en helt annan grej. Då kan du inte, som jag ser det, vara för rörlig. För kan du kontrollera ditt rörelseutslag, då finns det inget problem. Sen i själva löpsteget så behöver du inte det. Men nu pratar jag för att kunna bedriva den kompletterande träningen som sen ska utveckla dig i din löpning. Då kan det vara viktigt att du kan komma ut i större rörelseutslag. Så att, nej, jag har faktiskt inte stött på någon för rörlig löpare. Så jag vet inte om det finns. Jo, det är klart det gör, men...
Så du bara ligga på i duvan där? Och...
Ja.
Däremot har jag sett löpare som stretchar extremt mycket innan de börjar springa. Och det har jag försökt bromsa upp. För att min upplevelse är att om man stretchar innan man börjar springa, så förändrar man också rörelsemönstret i själva löpningen. För man töjer ut, så om man säger nu att det är ett gummiband, så töjer man ut det innan man ska börja springa. Så det har jag försökt bromsa upp, att kanske inte stretcha så mycket innan löpningen. Sen är jag väldigt frågan till stretch i sig själv, men eftersom jag aldrig stretchar efter träningen heller. Den jag hellre då gör yogapass eller gör ett lite längre så att säga, rörlighetsövningar. Då.
Ja, nej, men det är väl samma där. Alltså, just statisk stretch, det känns ju inte sådär supermodernt längre. Det kan absolut fylla sitt syfte i vissa forum, men återigen... Jag ser att du behöver kontrollera din rörlighet, din kropp, din funktion i rörelse. Då är det så du ska arbeta. Så att rörlighetsträning, precis som all annan träning, bör bedrivas i rörelse. Det tror jag är ett mycket bättre sätt att utvecklas för sin aktivitet. Så att stå och stretcha, det är, återigen, jag tror att folk lägger, om de skulle få effekt, eller om de vill ha effekt av det, så lägger de för lite tid, återigen. Det är inte så att det... Om du står och sträcker ut framsida lår i 30 sekunder till en minut, det har inte hänt någonting. Mer än att rent neurologiskt så har hjärnan anpassat lite till den upplevda smärtan, och därför kommer du ut ett lite större rörelseutslag. Men några minuter senare, några timmar senare, då är du tillbaka där du var precis innan. Så att statisk stretch passar ibland, men jag föredrar aktiva rörelseövningar. Alltid.
Det är inte det som kallades för dynamisk
stretch. Jo, men det kan man kalla det. Det finns, du vet, kärt barn har jättemånga namn, så att vad man vill kalla det och vad folk kallar det, det finns säkert massor med olika varianter. Men de innebär i princip samma sak, att du jobbar i rörelse, försöker förbättra ditt rörelseutslag och försöker kontrollera det rörelseutslaget. Det är bra rörelseträning som jag ser det. Statisk stretch fyller sin funktion i vissa syften. Men som löpare så anser jag nog att det är lite att kasta bort sin tid.
Ja, så stora rörelser som möjligt.
Ja,
i de här övningarna man ska göra.
Ja, mer kontroll. Alltså, som jag ser det finns det ingen nackdel att du kommer ut längre i ett rörelseutslag om du kan kontrollera det. Som jag ser det så har du fler valmöjligheter när det kommer till din idrott eller din aktivitet. Ju fler valmöjligheter, desto mindre är risken att du stöter på problem eller att det blir då som en överbelastningsproblematik för att du repetitivt stressar samma områden om och om och om igen. Så att ett större rörelseutslag är för mig rörelsepotential. Och det kommer att vara positivt för att risken för problem och skada är lägre. Så att kort svar hade varit ja.
Men för jag har ju läst om det här AMP som du och Linus...
Världens bästa gruppträning.
Som
ja,
har jobbat
ja, det är sant.
Med, som ett flöde med rörelser.
Ja, nej, men vi, Linus och jag, vi har ganska lika tankar kring kroppen och rörelser och hur träning ska bedrivas. Sen är vi väldigt olika också, vilket gör att jag tror att vi kompletterar varandra. Men AMP då, som är en gruppträning som går på Sats nu då, det är tre delar. Det som första delen kallas för flow, som är som en dynamisk rörlighetsdel som bedrivs i ett flöde då just, och där vi försöker att också utveckla rörligheten i alla rörelseplan. Framåt, bakåt, sida och i det roterande planet. Och det är väl någonting som många som tränar på egen hand i alla fall missar. Det är väldigt, väldigt mycket träning som bara bedrivs framåt, bakåt. Vilket gör att vi blir mer begränsade. Så att,
utfall till exempel?
Eller? Utfall som det bedrivs av de flesta. Gåendes framåt eller på stället framåt är ju... Skulle man absolut kunna göra i, eller det gör, nu är det mer modernt, nu gör man det åt sidan, framför, roterande och så vidare i alla möjliga och omöjliga positioner.
Ja, benet högt bak, benet högt fram, man varierar.
Så att utfall är en jättebra rörelse som är en grundläggande rörelse som människan använder sig av. Så det bör, jag säger att det bör alla använda. Men det finns ju hundratals eller tusentals varianter på utfallet, och vilken som är rätt för den personen som står framför en, det måste man ju avgöra då. Så att säga att alla ska göra utfallsgång, det tror jag är att inte hjälpa dem fullt ut. Väldigt många skulle tjäna på att göra utfall åt sidan eller roterande utfall snett bakåt eller något liknande. Där du adderar de olika rörelseplanen för löpning, även om du förhoppningsvis går framåt i sin rörelse. Det får man ju hoppas, annars går det ju väldigt, väldigt långsamt. Jag har faktiskt träffat eller hört om en person som springer bakåt och har gjort en grej av det. Men återigen, det är samma rörelseplan fortfarande.
Finns det något sånt lopp i England, bara så du vet?
Säkert, det finns galna grejer överallt. Ja, det verkar helt skruvat. Men löpning är ju... Egentligen så, du har ju bara kontakt med marken med en fot åt gången, annars så går det ju. Och när du har enbensstöd så tränar du faktiskt i alla rörelseplan, för du måste förhindra rotationer och sidböjningar av kroppen. Om du då inte tränar i de rörelseplanen så blir du kommer inte nå din fulla kapacitet. Så att väldigt, väldigt vanligt att man ser löpning som en sport som bedrivs i planet framåt, bakåt. Men varje steg så måste du hantera rörelser åt sidan och i rotation. Och de, såklart, om du vill bli bra på din sport så måste du träna för att bygga upp kapaciteten där. Så att jättemånga skulle tjäna på att addera de olika rörelseplanen i sin rörlighet och styrketräning. Och det kan jag tycka att många som håller på med löpning missar.
Jag lägger in bland annat i min löpskolningspass som jag har, så kallade kant-kant steg åt sidan. När man hoppar upp med benet och slår med handen, så här som de gör på Moulin Rouge. Och så gör man det i sidled. Det var ganska skoj att se första gången de testade det, kanske. För det var något som löpare inte har gjort tidigare. Att röra sig sidled samtidigt som man sparkar uppåt. Då. Det är lite grann
ja, den typen, men absolut. Alltså, det är ju helt, helt övertygad om det. Att det är ett komplement som man bör lägga sig till med. Just hantera de tre rörelseplanen. Det måste vi göra varje dag, både i träningen och i livet. Så att inte kunna det är att begränsa sin kapacitet. Och varför inte försöka bli så bra som man kan bli? Om man ändå lägger tid på det. Det är det jag menar. Går du till gymmet, så använd den tiden du är där till att göra grejer som är bra för dig. Inte till skit. Nej, men så no offense liksom mot de som går till gymmet och gör det, men det är inte, de kanske skulle behöva lite vägledning bara, för de är ju trots allt där och vill bli bättre. Men det är tyvärr alltså kultur som vi pratade om förut, det, kultur i sporter och aktiviteter gör gärna att man gör det som man alltid har gjort utan att ifrågasätta, och jag tror att det är begränsande. Se nya möjligheter, se nya vägar. Lär från andra idrotter och ta det som är det bästa. Bygg liksom den här bra basen. Gör din verktygslåda så stor du kan. Man brukar säga om det enda du har i en hammare så kommer allt se ut som en spik. Liksom. Så är det i träningen också. Att man blir så oerhört fokuserad på övningar eller utrustning. Ska jag använda en skivstång? Ja, det kan du göra, men du kan lika väl använda en hantel eller en kettlebell eller ett gummiband eller någonting annat. Utrustningen är bara verktyg. En hantverkare kommer välja det verktyg som är bäst för situationen. Ska han ta av en bräda så blir det sågen. Ska han skruva i en skruv så tar man skruvmejseln. För en hantverkare så är det logiskt, men när det kommer till träning så ska folk alltid köra hammaren eller sågen och så vidare. För det var allt de hade med sig den dagen. Och det är, jag vet inte, jag tycker att det är konstigt att man resonerar så.
Jag kan väl säga att det har vi ett ganska bra typexempel på mitt gym. Vi tog över det här gymmet för 5 år sedan från Ericsson, och det var deras personalgym. En liten del av gymmet är där när ni går in till utbildningen. Det är ett gammalt gym som är jättegammalt, som Ericsson byggde upp för 20 år sedan. Gamla maskiner, finns inga reservdelar. Utanför så står hypermoderna maskiner som är liksom top of the line. Alla är där inne i det här gamla.
I det gamla?
Ja. Arnold-gymmet som vi kallar det för. Alla är där inne. Ingen är där ute på de nya maskinerna. För det är gammal hävd. Du ska köpa det här gamla. Och de blir galna om vi flyttar det minsta penal. Då skriver de brev till vår vd och liksom börjar klaga.
Det är väl det där med liksom tryggheten. Att den här maskinen, den vet jag hur den funkar. Så den fortsätter jag att köra liksom, ja, istället för att pröva någonting.
Exakt annat. Samma fast en modernare variant som står utanför dörren.
Ja, nej, men det, jag tror att mycket i träningen också som allt annat så handlar det om att känna sig trygg. Och då är det lättare att gå till den utrustning eller de övningarna som man har prövat förut, istället för att pröva någonting nytt som allting som är nytt är man ju lite sämre på. Och då ingen vill känna sig dålig och ingen vill känna sig så här uttittad eller utskrattad. Så då, nej, den där hoppar jag nog över. Är lite sådär reaktionerna jag kan få om jag visar en övning som jag tror är bra för personen, och sen så ber den gör den här när du tränar på egen hand tills vi ses nästa gång, så har det inte alltid genomförts för att nej, den där lilla dansen som du visade, den kände jag mig inte trygg i att köra där på bland de stora häftiga grabbarna liksom på gymmet. Nej, men lite så är det, istället för att se möjligheten och vad fan, vad har du förlorat? Jag jag säger det, jag är med mina klienter, jag är där för att hjälpa dem, jag är inte för att förlöjliga någon. Sen kan vissa rörelser se jäkligt konstigt ut, men det finns alltid en tanke bakom det. Och det är, tanken är alltid att de ska bli bättre.
Jag upplever precis samma sak. Om jag börjar ta fram den här boxbollen och ber dem sparka, för att jag vill att de ska jobba på ett ben, sidled, alla möjliga vinklar, så förstår jag inte, om jag är ingen boxare, jag är ingen kickare, jag ska liksom inte hålla på med löpning. De får inte riktigt det här att förstå att vad jag menar är att ni ska jobba på ett ben, för att det är det ni gör i löpning, och stärka upp alla områden kring höft och liknande. Och då kan det vara ganska bra att stå och sparka på den här högt och lågt och allt, alla möjliga vinklar. Men det är väldigt svårt, de skulle aldrig göra det själva efteråt sen. De gör det bara när man är med dem.
Och då blir det inte tillräckligt ofta?
Nej, eller? Tyvärr. Men man vill ju skapa förståelse för varför ska du jobba på ett ben? Jo, för du springer på ett ben. Det där går inte riktigt in. Det är väldigt svårt.
Mm. Sen är det väl också att man gärna gör de här övningarna när man har varit skadad.
Det gäller att få dem att förstå att det vi jobbar med, det är ju faktiskt förebyggande.
Mm.
Det ska aldrig komma till någon rehab, för det ska aldrig bli en skada. Och då måste man jobba förebyggande och stärka upp allting runt omkring som kan stärkas upp. Men det gäller att de ska inte förknippa det med någon typ av rehab, för det är en dålig känsla på det, utan... Eller får man förstå att det här är förebyggande?
Många har nog en bild också av att rehab eller den typen av träning genomför vara lullull och bedrivs med ett gummiband eller så vidare. Och det behöver det ju alls inte vara. Däremot så är det ofta det man ser när man tittar på terapeuter som jobbar med klienter. Men alltså, det är ju helt beroende på var i din återgång till skador och befinner dig till varför du gör en sak. Och, alltså, rehabiliteringsträning kan ju vara oerhört tuff för den person som står där. Det behöver inte vara de här små duttövningarna med ett litet band, utan det kan ju vara absolut tuffa övningar. Men jag håller med, bedriver man en träning där man ser till helheten och man arbetar med att lägga grunden så bra det går, så i alla fall risken för att det blir problem är lägre. Sen så kommer, du kan aldrig skydda dem. Skador kommer inträffa, så enkelt är det. Det går inte att skydda sig mot det. Folk kommer att ha ont. Och det behöver inte alltid finnas en förklaringsmodell som ligger i det biologiska. Att du kan hitta förklaringen i biomekanik eller anatomi. Utan idag så är det väldigt, så man ser till faktorer som psykosociala faktorer också. Hur mår man? Hur funkar den sociala situationen? Det är ju en väldigt stor anledning till att folk har ont eller problem idag. Och det kan du inte lösa genom att ändra en vinkel i en styrkeövning. Utan det måste man ju prata med någon annan. Och då går man ju inte till en personlig tränare som jag är. Utan då måste man ju prata med någon som är utbildad på att hantera det. Det jag menar är bara att man ska se helheten. Att man inte tror att allting finns... Alla svar finns inte att hämta i det biologiska. Att nu är jag för stel här, eller nu är jag för svag där, och det är därför jag har ont. Utan det kan finnas många anledningar till att du har ont som du inte kan lösa på gymmet eller med din träning. Jag tror att alla förstår det om man rent logiskt funderar. Har man en väldigt jobbig situation i sitt privatliv till exempel, självklart så upplever man mer stress och mer problem och att kroppen inte svarar lika bra under den perioden. Så att jag tänker bara att man förstår helheten och inte alltid löser svaren på gymmet, utan det finns många faktorer som faktiskt påverkar där. Och det tror jag, tror många glömmer det.
Jag brukar alltid säga till mina kunder att hur bra ni än tränar här, om ni äter dåligt, sover dåligt och stressar, så kommer ni inte få några resultat. Det måste, precis som det måste vara helheten. De här fyra sakerna måste vara i symbios. Är en av dem sämre, säger att man sover dåligt, så kommer resultaten att utebli. Det gäller att hitta en symbios med alla de här fyra då. Mm. De är lika mycket värda allihopa. Man får inte säga att träningen är 90% eller andra är 10%, utan det säger 25% på varje. Och det är, jag menar, löpar ju kända för att äta skit till exempel. Alltså, det är ju när vi kör de här löprundorna, Hornstulljärna, alla sitter på max och käkar hamburgare på vägen och sånt här. Alltså, det blir en sån så matkultur. Men vi bränner ju ändå det, tycker
jag. Ja, man motiverar väl på det sättet. Ja, men jag gör av med så mycket energi. Ja, men varför ska du stoppa i dåligt bränsle? Liksom det? Jag förstår inte heller den kopplingen till hur man rättfärdigar det beteendet. Sen, vadå, någon gång ibland att alla äter skit, eller det jag hoppas att man gör. Jag tror det är en viktig del att må bra också, att kunna få äta det man känner för, men inte alltid liksom varje dag.
Jag råkade ut för en rolig grej, det var faktiskt senast igår. Vi skulle ha en löpträning och jag springer in på ICA precis innan. Och så möter jag två av dem som ska vara med med en varsin munk i munnen. Precis innan passet.
Tagna på borgen. Ja.
Det är lite det jag väntar. Ja, men jag bränner ju ändå där. Ja. Men det gör man kanske om man är 20-25. Men inte när man börjar komma upp i 40-45-50. När man då bibehåller rätt mycket av fettet.
Ja, men även om man bränner det, så då ser man, då är det nästan som att man bara ser till det estetiska. Alltså, hur bra bränsle är det här för då kroppen? Skulle du tanka din bil med liksom skit också? Nej, ja. Det skulle du inte, för den skulle ju funka sämre. Ja. Så det är så konstigt. Men jag möter också det resonemanget. Om jag tränar så mycket, då kan jag äta det. Ja, men det är klart att du kan. Men du skulle ju säkert kunna få en bättre kapacitet om du åt någonting som var bättre. Så att jag är inne i samma sak. Helheten.
Eftersom jag jobbar på gym så råkar jag ut dagligen. När de kommer till, jag äter LCHF. Ja, vad bra. Men jag går upp i vikt, säger han. Jaha. Kan du berätta lite vad du äter? Han berättar vad han äter. Jättebra mat. Men han åt 8 bananer om dagen också. Att det hör till träningen. Så att han åt LCHF plus 8 bananer om dagen. Och gick upp i vikt, såklart. Mm. Att han förstod, med banan förknippar man ofta med träning. Bra grejer.
Men tränar han 8 gånger om dagen?
Nej, men han åt säkert fler bananer. Men han tyckte väl 3 bananer innan, kanske 2 efter. Och sen några på kvällen också för innan nästa träningspass och sånt. Ja. Men han åt väldigt mycket banan helt enkelt. Så då kunde vi snabbt koppla hans viktuppgång till bananerna. Och så kunde man ta bort bananerna. Men det är väldigt tveksamt till att ta bort bananerna.
Man sitter så mycket i vanan.
Ja. Mm. Men då förstår man ju också att de har inte riktigt förstått helheten. Mm. Man kan inte säga att man är lite LCHF för då är det 8 bananer. 22 sockerbitar eller någonting per banan.
Det är lite tvetydigt där. Ja.
Men lite så är det.
Ja, det är inte alltså, så lite så är det. Det är väldigt mycket så. När man är...
Det var den största folkstormen vi hade på gymmet. Det var när vi tog bort försäljning av bananer. Oj, vad arga de var. De menar på att ja, men ni är profitörer och ni försöker sälja era de här Nutramino eller vad det är för någonting. Istället då, så tar ni bort våra bananer. Men faktum var att vi fick slänga
ganska mycket. Därför jag kom till gymmet.
Ja. Jag var väldigt arga för det här med bananer.
Ja, det förstår man ju. Ja.
Det är heligt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men ja, då går det kanske inte att säga de här 5 bästa övningarna då. Som man ska...
Man kan ju vända på. Vi kan säga, om vi går till vad tidningarna ska säga. Jag tänkte på skoj nu, så googlade jag bara då, styrketräning löpare. All styrketräning för löpare som står i media eller av 10 första uppslagen du får när du googlar på det. Det är funktionell träning som kan bedrivas hemma eller utomhus. Det finns ingenting med några gym. Det är alltså knäböj, utfall, plankan, ryggresningar och liknande övningar. Som, visst, alla kan bedriva dem vad som helst, när som helst. Men det finns ingenting om någonting med tyngre styrketräning. När du börjar lägga på vikt, marklyft, knäböj och liknande. Finns ingenting sånt om du inte börjar liksom verkligen gå in på sidan 3 eller någonting när du googlar på det. Så att, tittar man på de som har Facebook kanske då, som jag prenumererar på Runners Worlds nyhetsbrev, som var ett nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Det kommer varje dag idag. Och det handlar nästan bara om olika nya övningar som man kan göra som löpare. Men det är fortfarande samma 10-12 funktionella övningar som man gör någon variant på bara. Och det är de här vanliga klassiska övningarna.
Ja, jag håller med, jag googlade också. Ja, men det är givetvis, så gör man det för att se vilka övningar det är som rekommenderas. Och mestadels, återigen, skit. Nej, men det, jag tycker verkligen det att musslan, sidliggande höftabduktionsrörelse då, som man ska göra för att, alltså motiveringen då är för att stabilisera höften och kunna minska risken för löparknä då, exempelvis. Hur många löpare springer utan att ha fötterna i marken som musslan utför sig? Alltså, för det första, styrketräningsövningar för löpare bör ju vara övningar med fötterna i marken. Det är ju steg 1 för mig. Annars så är det ju anpassat för någon annan aktivitet. Det är grunden i alla fall. Sen kan man alltid modifiera det lite grann. Men där måste grunden vara. Sen är det helt rätt. Alltså, det går inte att säga 5 övningar som passar alla. Utan man måste se till, återigen, se till varje individ. Se vilka förutsättningar de har. Se vilket behov de har. Men om man ska försöka ändå och hitta vägar dit, så tycker jag ändå att träning i alla rörelseplan bör finnas med. Alltså framåt, bakåt, sida, sida och i det roterande planet. Sen tycker jag att väldigt många skulle behöva ta hand om sina fötter och se till att fötterna funkar bättre. Och inte försöka lösa de problemen med ilägg till exempel, utan faktiskt försöka förbättra funktionen. Jag tycker också att löpare skulle kunna ha, jag är helt inne, tyngre styrketräning, definitivt, ja. Definitivt, för att du behöver höja kapaciteten så att du blir mer effektiv i varje löpsteg. Sen kanske de skulle lägga lite mer fokus på säg den bakre kedjan, hamstrings och säte. Många kan jag uppleva blir lite framsida lår dominanta, och vi vet ju det att ju högre hastighet det blir eller löpning med riktningsförändringar, så är ju hamstring, baksida lår och insida lår är ju två vanliga områden som drabbas. Och göra ordentliga övningar för att stärka upp de delarna i alla rörelseplan är någonting som många skulle vinna på. Liggande lårcurl är en skitövning för löpare. Du ligger ner för det första och du böjer i knäleden. Det är inte vad som händer i ett löpsteg. Utan du har ju ett excentriskt krav på hamstrings. Precis innan stegisättningen så är muskeln under förlängning och du bromsar rörelsen med baksida lår. Så att excentriska rörelser för hamstrings har oftast en ganska god överförbarhet och kan minska risken för problem lite grann. Så det tycker jag också man kan hitta varianter. Och då kanske vi pratar raka marklyft, glute ham raises, ja, exempelvis. Övningar där man framförallt jobbar med att bromsa den rörelsen. Och sen jobbar man framförallt från höften och inte med att böja i knät. För om du böjde i knät i ett löpsteg, då skulle du komma närmare marken, och det är inte vad du vill.
Där kan man också variera med enbenta marklyft och sådana saker för att få lite variation, att verkligen stärka upp sida för sida.
Det problemet som är väldigt vanligt, jag vet inte om jag såg det, men säkert att den här övningen draken då, enbenta marklyft, man håller en viktplatta och man gör en liten tåhäv och lyfter upp den. Vad är problemet med draken? Jo, det är ju balansen. Folk står och vinglar och härjar, och då har de 5 kilo i händerna. Ja. Alltså, återigen, jättebra att vara stark och funktionell på ett ben. Men om det blir, någonstans måste man kanske dra gränsen också. För vad blir typ balansträning och vad blir styrketräning? Jag tycker att draken är en övning. Jag kan använda draken, men jag använder den oftast kanske i en rörelseuppvärmning. Mer, jag använder den inte som en prestationshöjande övning speciellt ofta. För att jag tycker att kravbilden och vad jag kan få ut i den yttre belastningen är för låg. Folk står bara och svajar.
Så utan vikt då? Eller? Ja.
Nej, men jag kan använda utan vikt eller med en liten vikt i en uppvärmning. Men då kallar jag det uppvärmning eller förberedande träning. Sen skulle jag aldrig välja draken som en övning som jag skulle räkna in i segmentet. Jag försöker att utveckla styrkan och kapaciteten. Utan då skulle jag hellre välja raka mark eller raka mark där jag har förändrat en fotposition så jag får mer stress på det ena benet. Men jag får inte det här balanskravet. Det är jättebra att kunna ha balanskrav, men om man blandar ihop för många parametrar så blir det till slut bara cirkus. Och ja, det tror jag inte heller är superbra. Det är just därför det är så extremt svårt att säga så här, att den här övningen är bra, de passar alla löpare. Mm. Nej, den passar någon och den annan passar den inte alls. Utan det är därför du måste veta, när är du tillräckligt stark eller tillräckligt rörlig för det du vill uppnå eller för det du ska göra? Och därför kan man aldrig säga så här, ja, men när du klarar x antal kilo i den här övningen, då är du klar med den. Man blir aldrig klar med någonting. Alltså, övningar är oviktigt. Det är träningsprinciper som är viktigt. Vilka strategier du använder i förhållande till de principerna. Övningar är bara en väg mot målet. Om jag väljer raka marklyft eller good mornings, troligtvis spelar ingen roll, men en person kommer svara bättre på good mornings och en andra på raka marklyft. Men jag jobbar med att sträcka höften. Samma typ av rörelse. Utrustningen kan variera och kravbilden är lite annorlunda. Så att övningar, jag kan tycka att vi lätt snör in på övningar och tycker att det är det viktiga när vi missar liksom alla grundparametrar, träningsprinciperna som borde vara det som styr.
Något som jag håller med.
Men något liksom, som
jag tänker löpare. Det som jag tycker löpare bara gör, det är att titta mer hur tränar en friidrottare idag. Hur tränar friidrottare? De tränar extremt mycket löpskolning. För är du skolad rätt så minskar risken ganska rejält för skador. För att du gör rörelsemönstret rätt. Och deras sätt att styrketräna, om vi tar de bästa friidrottarna, de lyfter ju kopiösa mängder vikter.
Ja, de är ju superstarka för att hantera de krafterna. Och det är någonting som man kan prata om med styrketräning. Jag kan tycka att många tror att löpning är något lätt och skonsamt som alla kan göra. Tvärtom, reaktionskrafterna från marken. Du ska kunna hantera din kroppsvikt 3-4 gånger i varje löpsteg. Väger du då 100 kilo för att göra det superenkelt, så ska du hantera 300-400 kilo i varje löpsteg. Jag tror att man har räknat ut att på en kilometer så tar man ungefär 1200 steg. Mina matematiska kunskaper försvann där, så jag vet inte hur mycket vikt det är. Men hur många stannar vi att springa en kilometer? Utan hur många kilometer springer du?
Det blir några stycken.
Ja, det blir några fler, och det blir många steg och det blir många kilo. Så kravbilden i löpning är ju superhög. Men det inser man inte. Ja, reaktionskraften från marken, vad är det? Ja, det är något som du måste hantera varje dag, varje gång du rör dig. Och det är
just det som är den stora fördelen, en av de stora fördelen med styrketräning, just att den här fjädringen som kroppen ger tillbaka förbättras av styrketräningen. Så att det här, du får ett bättre fjädrande steg som gör att de här 400 kilo som du ska transportera kan transporteras på ett bättre sätt.
Ja, mer tung styrketräning. Jag tänkte på Mo Farah var väl den som kanske började få upp folks ögon för det där med löpning och tung styrketräning.
Han är en av dem, ja. Men det är ju under en grundträningsperiod. så fort det börjar närma sig tävling så har jag inte hand om tung styrketräning. Men det är en period på kanske 3-4 månader om året som man lägger in den delen.
Någonstans på hösten där kanske?
Ja, det är lite, löparsäsongen slutar ju omkring Hässelbyloppet, det brukar vara de sista. Ah. Sen lägger man ju då skorna på hyllan 2 veckor och säger nu lägger jag ner det här, nu är jag så trött på det här. Men sen 2 veckor senare så kommer suget igen, då börjar den här grundträningen. November, december, in i januari. Sen börjar de här loppen, Stockholm Winter Run, sista januari. Sen börjar det flöda på, nu kommer snart premiärmilen och 2 sjöar runt. Så det är 3 månader någonting man lägger på grundträning. Jag brukar försöka få mina klienter att träna 2 gånger i veckan ungefär, styrketräning. Det är väldigt tufft att få dem att göra det. Och sen successivt när man närmar sig tävling då, så minskar man något på styrketräning. Man får fortfarande kvar rörlighetsträning, minskar framförallt den tunga styrketräningen då.
Jag skulle säga, jag tror att man ska skilja på Mo Farah och någon som springer Hässelbyloppet.
Absolut.
Ja, det är ingen invändning mot det du säger. Men jag tror att det finns många som kategoriserar sig som jag är löpare. Okej, hur mycket springer du? Jag springer 3 gånger i veckan. Okej, du lägger alltså typ 3 timmar i veckan på någonting och du kallar dig för... Då är det fallet löpare. Jag skulle säga att du är liksom... Om du då jobbar på kontor 40 timmar i veckan, då är du kontorsarbetande i mina ögon. Du är inte löpare. Alltså, inte en chans i världen. Den lilla delen. Nej, jag köper inte det. Och tittar man då... Om vi bortser från den yppersta världseliten, där det behövs en väldigt, väldigt strukturerad träningsplanering för att de ska vara som bäst vid specifika tillfällen, så är jag helt säker på att gemene man, den vanliga motionären, behöver inte lägga upp sin träning precis som de gör. Jag kan tycka att de kan köra tung styrketräning mycket, mycket, mycket längre period. För om en motionär tränar styrketräning, vi säger ett par månader om året, så kommer de aldrig bli bättre. De blir bättre för stunden, sen tappar de förmågan, sen kommer de upp till, när de börjar träna igen så kanske de kommer upp till samma nivå, sen blir de sämre under de här 6-8 månaderna de inte tränar styrka, och så höjer de aldrig kapaciteten, bara för en liten period. Jag skulle säga att träna styrketräning och den tyngre varianten mycket, mycket längre tid, om du inte är på en så pass hög nivå som jag de flesta inte är. Men givetvis såklart, när du närmar dig ett viktigt lopp, såklart måste du släppa på träningen för att du ska känna dig lättare i kroppen. Men som sagt, sitter du på en kontor 40 timmar och springer 3-5-10, då är du kontorsarbetare och inte löpare. Det är min bild av det. En löpare på elitnivå tränar ju löpning eller någonting som är relaterat till löpningen.
Två pass om dagen.
Varje dag. Ja. Men det är deras jobb. Man måste skilja. Det som är rätt i teorin på ett papper är inte alltid det som funkar bäst i verkligheten. Om vi skulle ta det med att typ styrketräna och springa vid samma träningstillfälle, ja, på pappret så är det såklart inte optimalt. Men hur många är nära sin gräns där man måste vara helt optimal och göra allt perfekt för att utvecklas? Nästan inga. Jag är helt säker på att de flesta människor kan träna styrka och kondition vid samma tillfälle och bli bättre. Och är det så då att det är som för de flesta, att man har väldigt mycket i sitt liv, det är tidsbegränsat och så vidare, då kanske man är tvungen att göra det. Att man tränar de här 2 aktiviteterna vid samma tillfälle. Nej, det är inte optimalt på pappret. Men det kanske är det enda som funkar i ditt liv. Och då måste det vara så du gör. Och då är det bara den enkla regeln. Det du prioriterar mest, det är det du gör först. Det är min bild av hur man lägger upp det.
Men,
jag håller med till viss del. Jag skulle aldrig styrketräna för ett löppass. Och det beror på att styrketräning troligtvis kommer förändra mitt rörelsemönster när jag sen ska springa. Och löpning är väldigt, väldigt viktigt att hålla samma rörelsemönster. Precis som golfspelaren. Då. Jag ser alltid framför mig Lasse Åberg när han står i den här maskinen och håller på. Lite grann så. Jag vill inte förändra mitt löpsteg. Samma sak, jag vill inte springa för långsamt. För då kommer jag springa med ett sämre löpsteg. Jag måste ha min naturliga löpning. Om det då är ett visst tempo, om jag då håller ett sämre tempo, bara för att vara social, så kommer jag successivt förändra mitt eget löpsteg. Det är lite grann samma sak. Jag brukar alltid säga löpning först, sen styrketräning. Sen är det inte, men
återigen så blir då blir det så här, ja, men då gör man avkall på, då blir styrketräning lidande och det kanske, ja,
om det är så att det ska vara två pass samma dag.
Ja, det är ju, nej, jag vet, eller om det är så att du måste träna båda, du, ja, kanske tränar ett pass i veckan, du måste träna både löpning och styrka. Man måste väl göra, eller som jag ser det, så måste man göra en bedömning av vad är viktigast för stunden för att jag på lång sikt ska utvecklas och hålla mig skadefri. Och då är jag nog inne på det som vi har sagt tidigare, att det finns inte ett svar, eller för mig, rättare sagt, för mig finns det inte ett svar att det alltid ska vara det ena för det andra, utan man måste titta på den här personen. Vad behöver du göra för att du vid den här tidpunkten, när det nu är så bra som du kan vara? Och då kanske är att under en period så ligger styrketräningen först och löpningen som nummer två, eller vice versa. Men såklart, alltså det man behöver prioritera mest, det ska ligga först. Sen vad det är, det kan inte jag svara på, för det är för varje individ olika, som jag ser det.
Man säger, för de flesta löpare, de gör två högkvalitativa pass i veckan. Alltså riktigt tuffa intervaller, någon typ av tröskel. Kanske något långpass på helgen som är lugnt. Resterande löpning är väldigt lugn löpning som man kan då kombinera ihop med styrketräning. Därför att den belastar inte speciellt mycket. Man kanske ska springa 45 minuter i ett ganska lugnt tempo. Bara egentligen träna rörelsemönster, bygga upp sen och ligament och liknande. Och det är 80% av tiden som är ganska lugn löpning. Det är bara två tillfällen i veckan som man ska högprestera inom löpning oftast. Det enda jag gör till mina klienter, de får en list, det här ska du göra på en vecka. Du får själv se till att vara så fräsch så att du kan klara av de här två högkvalitativa passen. För de ska göras med 100% i insats. Det är så att säga kravet. Och då kan de inte köra till exempel tung styrketräning kvällen innan och sen tro att på morgonen ska köra ett stentufft intervallpass. Så att de får själva så att säga pussla ihop det efter sitt livsmönster. De kan kombinera de här lätta löppassen ihop med styrketräning, men de kan aldrig kombinera ihop ett tufft tröskelpass och sen direkt ge sig på styrketräning, för då kommer ni inte igen någonting.
Nej.
Det är min synpunkt.
Ja, nej, men det håller jag helt med. Men för mig var det två olika, ja, olika liksom scenarier också. Två tuffa pass, nej, absolut inte. Det funkar inte heller, som jag ser det. Så att, definitivt. Men jag tror att en löpare, om man ger dem alternativet att alltid lägga löpningen först, så kommer de göra det. Vilket gör att styrketräningen, som kanske är det de behöver utveckla, blir lidande i sin tur. Så att, jag vet, alltså, som jag säger, rätt och fel, jag tror inte det finns, utan jag tror bara att man ska öppna flera dörrar och se möjligheter.
Jag ser i så fall det löppasset som ett uppvärmningspass till styrketräningen. Men sen kan man också se att det optimala är självklart att när man gör sin då veckoplanering och vet att man ska göra två styrketräningspass, att man först planerar man in de här två högkvalitativa passen, när ska jag kunna göra dem, och sen lägger man styrketräningen och sen så får man fylla på med de här då distanspassen. Så att man verkligen, när man gör sin veckoplanering, ser till att det som är absolut viktigast, det är de här fyra passen då. Två styrketräningspass, två kvalitetspasslöpning, och sen så får man fylla ut med det andra lite grann. Så att man gör rätt när man planerar, så att inte styrketräningen kommer absolut sist. Då har vi jämkat lite grann där, eller hur?
Ja, vi kan mötas på halva vägen någonstans. Ja, jag ser inte som att det är inte du mot jag på något sätt, utan det är intressant. Man har alltid jättemånga möjligheter. Jag ser det mer som att det finns alltid möjligheter att se saker på olika sätt, och jag tror att det är något som fler borde göra, och att det skulle driva fler längre fram i sin utveckling. Jag tycker att många blir väldigt inrutade i sitt gamla tänk. Det är lite som vi pratade om innan vi spelade in här, att om vi alltid hade gjort som vi alltid har gjort tidigare, så kommer vi inte bli så mycket bättre. Hade inte Fosberg börjat floppa i höjdhopp, eller Jan Boklöv hoppat V-stilen i backhoppning, så hade de sporterna kanske inte varit där de är idag. Det vet vi inte. Jag vill bara att man tänker ett varv till och funderar på flera alternativ och möjligheter till att bli ännu bättre. För det är det som driver mig och de jag jobbar med att bli bättre. Sen vilken väg det är, det struntar jag i. Så länge man blir bättre så är jag nöjd. Och om det gör att jag måste ändra mina åsikter så är det såklart det jag gör. Jag ändrar mig ofta. När någon visar på att det här är ett bättre sätt att göra det så kommer jag såklart göra det. Det finns ingen prestige liksom att nej, men jag sa så här förut så att då måste jag hålla fast vid det. Det som många kanske missar, alltså som löpare missar när de är i gymmet, det är att planera och strukturera sin styrketräning. Som vi var inne på det förut, att lika noggrant som man mäter distansen och man har koll på sin puls, håll koll på vilka vikter du har, hur många repetitioner du ska göra, vilken procentuell belastning det är och så vidare, hur lång vila du har mellan seten. Svart på vitt så är det enda du kan bedöma om du har blivit bättre eller inte. Och om du inte vet vad du har jobbat på för belastning, då går du ju bara in och gissar i gymmet. Och det kan jag tycka faktiskt att många gör. Inte när vi pratar då elit självklart, men pratar vi under eliten så gissar de. Det här, jag brukar nog ha det här ungefär. Men brukar ha ungefär, är det good enough för dig? Brukar du ungefär springa så här långt eller... Nej, du har ju järnkoll på liksom hur många decimeter du sprang egentligen. Jag tror bara att det är återigen lite kulturen där att man har inte värdesatt den här kompletterande träningen lika mycket som sin huvudaktivitet. Vill man nå någonstans, det enklaste det är att föra statistik på vad man gör och sen så försöka att utveckla den. Det är ju ett superenkelt sätt och det bara att ha mätbart är ett enkelt sätt att bli bättre. Om jag vet att jag hade, 50 kilo på skivstången förra veckan så kommer det vara mycket lättare för mig att ha 55 den här veckan. Men om jag tror att det var 40 eller 45 eller någonting, ja då kanske jag hade liksom, jag kanske tar samma eller lite lägre till och med. Och det blir man inte bättre av. Man måste ha en progression i sin träning också. Så att det enkla, alltså för statistik på det du gör, om du är seriös i din träning. Om du tränar för att må bra, nej, då behöver du kanske inte göra det. Jag tycker att det är ändå ett enkelt sätt att komma ihåg vilka övningar gjorde jag, vad hade för vikter, hur många repetitioner, hur länge vilade jag och så vidare och så vidare. Det är inte jättesvårt. Idag finns det också miljoner appar där du kan fylla i det på ett ganska enkelt sätt. Om det papper och penna är... svårhanterligt.
Läppardagbok, styrkedagbok.
En träningsdagbok, liksom. Träningsdagbok. Varför inte?
Och är det så att man tränar i maskiner så bör man ju ha koll på inställningar. Alla maskiner är gjorda för någon som är runt 1,50 till 2 meter. Då kan man inte sätta sig efter 1,50 personen och man är själv 2 meter och göra exakt samma övning. Då blir det en helt fel vinkel på just den övningen. Och det är jättevanligt att folk bara sätter sig vid en maskin och kör på utan att ha koll på någon som helst inställning.
Det är bekvämt. Men mitt tips är om du löper det, skit i maskiner. För det är sällan du sitter fast spänd i någonting när du springer.
Det var bara ett exempel.
Det finns ju de som... Alltså, det är ju inte ovanligt att man ser löpare sitta och göra benspark och lårcurl. Och då förstår jag fortfarande inte hur de ska utvecklas med foten i marken. Ja, du tränar muskeln, men inte på samma sätt som i aktiviteten. Så att... Maskiner fyller ett syfte, inte jätteofta för en löpare, i min åsikt. Sen så sa jag inte att du gillar maskiner.
Nej, jag gillar absolut maskiner. Jag gillar funktionell träning, för jag gillar en funktionell kropp som är en helhet.
Ja, men det förstår jag. Jag vill bara tydliggöra så att inte någon...
Du vill pika lite. Men...
Nej, verkligen inte.
Alltså, maskin är bra för någon som är helt oerfaren, som inte har tränat tidigare, för att det är väldigt liten skaderisk om man då har inställningar rätt och liknande. Att den belastar den muskeln som är tänkt. När vi kommer till funktionell träning så måste du ta hjälp av massa andra muskler som gör att du blir mer, får en bättre helhet. Du tränar ju bara stora muskler i princip i maskiner.
Så att, men man kan även träna hemma, alltså man vill lyfta tungt med hantlar eller kettlebells.
Så länge du släpper dem i golvet så grannar.
Vad grannarna säger eller var du bor. Nej, men alltså det, alltså ska du träna
skivstång kanske inte man har hemma.
Ja, det beror på var du bor. Men alltså, när ska du träna tung styrka så måste du ha rätt förutsättningar för det. Inte jättevanligt att man att så många kanske har de vikterna, utan då är man mer tillbaka de här gummibanden och de rosa hantlarna liksom, och det kanske inte är tung styrketräning. Det finns syften för dem också, men inte då. Återigen, hur bra vill det bli? Är det ett stort bekymmer att ta sig till ett gym? Troligtvis inte. Och är det så, ja, nej, då kommer du inte nå din fulla kapacitet, som jag ser det.
Och jag skulle vilja påstå, ska man köra tung styrketräning, då måste man få hjälp med tekniken. Man kan inte, jag har svårt att se någon som aldrig har tränat ställa sig och träna tung styrketräning utan fått någon som helst hjälp. Någon som har korrigerat teknik, kanske filmat och liknande. För att göra som ett marklyft felaktigt med tunga vikter, det kan bli rejäla skador.
Man kanske inte börjar med det tyngsta då, eller?
Så att svårt att prata tung styrketräning, så måste man ha någon som, man måste verkligen kunna det innan man ger sig på det.
Jag tycker egentligen oavsett träning, oavsett träningsform, så är utförandet är ju alltid av vikt. Liksom, lika viktigt som det är att ditt löpsteg ser bra ut, så ska rörlighetsövningarna se bra ut och styrketräningarna, oavsett vilken belastning. Sen så är det ju viktigare att ju tyngre belastningen är ifrån till din kapacitet, så det är viktigare att utförandet är ännu bättre för att minska riskerna. Men det finns ju ingen anledning att någonsin slarva. Det är bara lathet. Att man inte alltid gör det bästa utförandet man kan.
Och min personliga erfarenhet som jag fortfarande, jag är 54 och springer hyfsat, är att rent kroppen förändras inte jättemycket så länge man bibehåller ett rörligt liv. Alltså, många äldre blir väldigt mycket sämre, men det beror ju också på att de blir också mycket mer stillasittande. Så skulle de ha samma rörlighet i livet när de blir äldre, så skulle de också minska skaderisken betydligt. Så att, det handlar mycket om sånt också. Inte bara att man blir äldre. Visst, det händer saker i kroppen. Muskelmassa minskar. Man blir stelare lite överallt. Och synen förändras. Hörsel förändras. Som exempel, jag kan inte springa jättesnabbt i skogen. Jag springer och snubblar hela tiden. För jag ser inte tillräckligt långt fram alla farorna helt enkelt. Framförallt om jag springer bakom någon, så hinner inte jag reagera tillräckligt snabbt för en liten snubba eller någonting. Som jag gjorde förr. Så att jag har fått sänka farter när jag springer ut i skogen. Det är ju syn och reflexer då, som inte riktigt, det var första tecknet som jag märkte, nu börjar jag bli gammal, jag får minska farten i skogen. Så att visst händer det saker, men då får man liksom träna smartare och kanske göra det som man är bättre på då, börja springa på 400 meter.
Så kanske man inte ska använda det som ett argument heller, för att, eller liksom ett svepskäl.
Nej,
och inte i fallet att du gör, utan ett svepskäl att så här, nej, men jag accepterar det är åldern som har gjort att jag är stelare eller att jag är svagare eller jag springer långsammare eller något annat, utan det är bara precis som allt annat, ta tag i det om du känner att det är tillräckligt viktigt, för att bara för att du blir äldre så behöver inte det innebära att du blir sämre. Jag upplever ju att jag fyller snart 40 och jag är betydligt bättre idag än när jag var 30 när det handlar om prestation. Och jag tror att jag kommer vara bättre när jag är 50 än när jag är 40. Eller jag tror inte. Jag kan garantera att jag kommer vara bättre. Det handlar om att det är mitt mindset. Jag har bestämt mig för att jag är så lite som du. Person bästa varje år. Det är samma för mig. Jag accepterar inte att jag ska bli sämre. Och som jag sa, en vacker dag, då är vi bäst i världen om vi inte blir sämre. När jag är 90, jag kommer också vara med i det där SM där i friidrott.
Vet du vad, om vi är med?
Det är väl bara två deltagare eller någonting. Ja. Om jag kan vara där då, så kommer jag ju ha medalj. Ja. Men du ser, då är jag nästan bäst i världen. Någon dag bäst i världen på någonting. Ja, det är väl härligt.
Motivation då också?
Ja, såklart. Ja. Det är väl det är mitt mindset. Jag ska vara bäst. Sen vilken dag det är. Ja,
man får byta idrott tills man är bäst helt enkelt.
Såklart, jag jobbar alltid med världsrekord med mina klienter. Det innebär ju dock att man måste ha så här, men idag är det, vi tävlar i liksom klassen banktjänstemän mellan 50 och 54 som bor i norra förorten av Stockholm och så nere den här distansen och så vidare. Ja, men då är jag garanterar du bäst i världen i den här kategorin. Det gäller ju bara liksom, och det är ju superhärligt. Tänk när jag säger att du är bäst i världen på det här. i din kategori. Det är ju jättehärligt. Alltså, vem vill inte vara bäst i världen? Så att det, då går ju de därifrån med liksom, jävla vilken boost, bäst i världen. Sen att kategorin var jättesmal, vem bryr sig? Jag är ändå bäst på något. Ja, jag tror att det är härligt.
Vad kul, det blir bra positiv avrundning.
Ja, bäst i världen.
Precis, bäst i världen någon gång. Det är bara att kolla resultatlistan om några år här. Så
att... ja, håll koll på våra namn.
Ja, håll koll på våra namn, kom ihåg dem nu. Yes.
Ja, exakt. Vad blir det när, ja, men om 2000 någon gång, långt fram. 80.
Nej.
Jag har faktiskt, jag ser mig själv vara 90 år och springa ett maraton. Det är faktiskt en bild jag har framför mig. Jag såg en indier som var 90 som sprang, som är, han är 94 nu. Ja. Han gjorde personbästa när han var 93 eller något sånt där.
Ja.
Det är lite grann den som jag har framför mig, den bilden att där ska jag också vara. Jag ska få personbästa i maraton när jag är 90.
Ja,
det är häftigt. Ja, det var väl till och med, det var väl sociala medier så går ju allt sånt där, men det var ju nog, det var väl 100 eller om det var 60 meter, då var det någon sån här sprintlopp mellan två farbröder liksom. Det gick inte supersnabbt, men de var ju bäst i världen i sin kategori liksom. Det är häftigt liksom.
De såg jätteglada ut.
Såklart. Mm. Alltså, det är, jag tror att det är absolut så här livskvalitet. Att vara, det tror jag rörelse och träning verkligen bidrar med. Mm. Att fortsätta att röra på sig, det är garanterat superviktigt.
Ja, men tack så jättemycket.
Ja, tack själv.
Tack. Kul. Tack. Skoj.
Bäst i världen. Ja, vad sägs om det som målsättning? Stort tack för att du har lyssnat. Jag, Agneta, har producerat. Edvard har spelat in, fixat ljudet och skrivit musiken. Ett litet tips. Vill du fördjupa dig mer i styrketräning kan jag rekommendera, särskilt om du är tjej, att också lyssna på Styrkebyrån. Om du mot förmodan har missat den. Fortsätt vara en springande medmänniska, så hörs vi.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.